Hej och välkomna till Gestalt. Idag gästas vi av spelledare Pontus Kjellberg. Och det här är E.ON.
Ja, vi har ett nytt avsnitt. Vi ska ta oss till fantasylandet. Och sist vi var i fantasy så var det mörka mörkborg. Men nu är det lite mer, vad ska man säga, tillrättalagda, mycket mer svulstiga E.ON. Där finns ju hur mycket böcker som helst, om jag har förstått rätt. Själv är jag rätt så ny, jag har spelat det en gång. Men vi har ju faktiskt en rutinerad person som faktiskt ska få presentera sig själv. Som ska vara spelledare för detta E.ON-session som vi ska ha. Pontus!
Hallå, hallå! Pontus Kjellberg heter jag. Driver i vanliga fall intervjupodden Spelhyllan. Där jag pratar med rollspelare av olika slag om deras favoritspel och så. Har också skrivit då för E.ON i några år nu. Framförallt konventsäventyr. Och det vi ska bjuda på idag, det är ju konventsäventyret Vrakplundrarna som gick på Gotcon 2017.
Ligger det någonstans på nätet som man får tag på det också, Pontus, om man vill?
Man kan köpa det som pdf på Helmgasts hemsida för några få kronor.
Och vi har, vad jag förstått, fått färdiga karaktärer som, om ni som har spelat detta känner igen er. Fast med en annan röst så är det vi som spelar den här gången. Men vad kan man säga om E.ON?
Ja, E.ON är en av de djupaste fantasyvärldar som har publicerats på svenska. Världen heter Mundana och består av, ja, allt möjligt. Du har det stora jargiska imperiet som är en typ av, ja, mashup av det sentida Bysans med lite vanligare fantasytroper. Som är det stora feta riket där vår fjärde utgåva av E.ON har sitt fokus, kan man säga. Där har du allt ifrån magnifika gladiatorspel till deckarmysterier i stora städer. Du har komplett galenskap i de olika intrigerna mellan gigantiska adelshus och mycket, mycket annat. Men idag ska vi ta oss till grannlandet Damarien. Vilka är det som är rollpersoner, kan man tro?
Jag är Ljungman Agna Aureliam, en ung besättningsman på Hypatia och har en sedan inte jättelänge en väldigt stark tro. Givetvis Daktron då. Jag tänker att han får väl kanske visa sig i spel lite vem han är. Och vad han går och bär på, tänker jag. Men en ung sjöman med stark tro och kanske en hel del hjärtesorg.
Mm. Daktron är ju väldigt förenklat en väldigt, väldigt förenklat en fantasyanalogi då av kristendomen. Du har helgon, du har viktiga profeter, du har biskopar och präster och en påve som kallas för Aborat som bor i det jargiska imperiet.
Mm. Ska jag kanske ta och fylla i det av? Då har jag en av passagerarna, Mäster Sir av klanen Solod, som är köpman. En dvärg som är utsänd på sin familjs vägnar. Vi ska göra lite affärer. Och jag då representerar då det naggande goda handelshuset Tunnelsvinet, som specialiserade sig på metaller och smidesvaror. Det här med att åka båt verkar inte riktigt vara min grej, så att jag sitter nog i fören och har blick på horisonten och har nog förstått att det är där man kanske mår minst illa. Vilket inte kanske, ja, det finns ju grader i illamåendet, har jag förstått. Och jag tänkte också att, som sagt, att ni får lära känna den här dvärgen så småningom. En rätt så ja, ska man säga, en vänlig själ, men kanske lite stram till sättet.
Ska jag hugga då på nästa? Som passagerare nummer 2 på båten så hittar vi konsulator Vitalia av Lagath. Konsulator är väl lite, jag vet inte, praktisk affärsjurist kanske man kan likställa det med ungefär.
Hypatia, ert skepp, ägs ju av ett handelshus som heter Sankt Alexius Servanda. Och du är någon sorts affärsjurist kan vi väl säga i den kedjan.
Så man skulle kunna säga att jag bestämmer.
Precis.
Ja, men låt mig presentera mig. Jag, Maria då. Jag spelar Sanna, eller Cassanna. Cassanna av Pommes. Jag är ju eran fantastiska skeppskock. Jag är en stolt seriefalje från husfurst Pommets familj, och i vår familj hade det funnits oändliga mängder kockar och andra liksom krögare och de som gör fantastiska bakverk och sådant. Så står jag till tjänst här på skeppet, och det är ju som det är. Ibland så är det lite att göra, man får göra det bästa av få ingredienser. Det kan hända att folk klagar lite grann ibland, men det är för att de inte riktigt förstår de här utsökta serifaliska helt enkelt matkonsten.
Serifalierna är ju ett av de folken som bor i sitt eget land och inte ingår i det järgiska imperiet, och dessutom inte nödvändigtvis är daktrogna. Hela det serifaliska imperiet lyder ju faktiskt inte under dakkyrkan överhuvudtaget, även om det kan finnas enskilda avfällingar som har, ja, konverterat förstås.
Sist ut på skeppet, eller i rollperson i alla fall, är styrman Tomtora Anjar, en skeppsbuse uppväxt på havet som inte har några landben men bara väldigt bra sjöben. Och andra rang, om man inte räknar pappervändarna då, från huvudkontoret på skutan, så under kapten Cassena. Så, men kanske den som sköter rullningen på skeppet, så att det blir något seglat också.
Absolut. Du är väl den som är den sociala ledaren, kanske man kan säga, ombord. Det är dig folk frågar om råd och faktiskt ser upp till, medan kapten Cassena är en mer en formell ledare som visserligen är väldigt tydlig med att hon vet vad hon gör, men hon är ju inte riktigt den trevliga chefen, så att säga. Och det var alla, tror jag. Betyder det att det är dags att dra igång?
Ja!
Då gör vi det. Ni har alla seglat med skeppet Hypatia längs med den damariska, ökända vrakkusten många gånger. Ni vet att Damarien ses som en lite pinsam lillebror till det stora jargiska imperiet. De är visserligen daktroende och pratar en lite grötig dialektal form av jargiska, men de är ju få. Och de är ju små. Och de är ju lite bakvatten, kan vi väl säga, till den riktiga världen. Den jargiska världen. Och även om de är lite bakvatten så har de ju gott om saker att handla med. Och ni är på väg ner till en av de stora städerna i syd i Damarien. Ja, det var någon av er som var handelsman som skulle handla där, va? Vem var det?
Oh ja, jag ska handla, i alla fall göra kontakter, utbyta kontakter. Och vi har ju specialiserat oss på metaller och sånt där. Järnmalm och kopparmalm och sånt där. Så det är framförallt det långsiktiga affärskontrakt som ska gå i hamn.
Absolut. Ni, sjöman, styrman och skeppskock, ni är ju med på skeppet för att ni ska skeppa en tung last ner till Quilla, en av de här stora handelsstäderna. Och där då förstås göra sig av med den, lasta på nytt och återvända som betydligt rikare än ni redan varit. Men vad kommer det sig då att vi har fått med oss en konsulator på det här skeppet? Varför behöver handelshuset vara här?
Ja, för det finns ju givetvis alltid dokument som måste ses över, skrivas på och nya affärer att slå i lås. Så därför är konsulator med på båten.
Absolut. Ni har ju rest i några dagar. Det är kanske 2 veckors resa och 6 dagar av dem har gått. När ni, av en slump, befinner er till Kois, alla 5 samtidigt. Några av er har interagerat mycket, ni som ingår i besättningen framförallt. Ni bland passagerarna har däremot inte gjort det så mycket, kanske. Eller har ni varit sociala?
Jag är ju ganska pratsam faktiskt. Det finns nog en del som säger att jag pratar mer bättre än jag lagar mat.
Mm-hmm.
Men det är för att de inte förstår den faliska matkulturen.
Mm. Ja, den är ju lite egen med udda kryddor och det är märkbart att den kommer från en lite annan, ja, men smakkonsistens på något sätt. Man blandar på underliga sätt och får fram saker som de här jargiska, ja, mesprupparna nästan inte riktigt är vana vid. Deras smaklökar är inte lika raffinerade som dina är, som verkligen har förstått det här fina.
Folk som inte är så beresta är ovanliga med de här starkare kryddorna, men vi som har varit på havet länge, vi
är glada över allting som döljer stanken av förruttnelse och de här skeppsmaskarna.
Ja, en bra krabba som kan skapa liv i de här torra skeppsskorporna är alltid bra att ha med sig liksom, så.
Absolut. Styrman Tom Torrandjar är ju en av de äldre ombord och har varit till sjöss i, ja, hur många år är det nu? Har du tappat räkningen kanske?
Ja, det är hela livet. 5 år på den här skutan. Så. Men innan dess föddes jag så gott som till sjöss. Överlevt stormar, överlevt skeppsbrott, sjörövare, jättebläckfiskar. Ja, du nämner det. Det har vi gjort. Men. Det är skönt att ha en så här liten lugn seglats längs kusten.
Precis. Hur är det då med vår lilla jungman, Agna Aurelia?
Håller mig lite vid sidan av. Och ibland kan jag väl gå upp till Sanna och prata lite. Hon är ganska trevlig ändå. Men framförallt tycker jag väl om att sitta lite vid sidan av och lyssna på styrman när han drar alla de här rövar historierna om sina år på havet. Jag påminner om farfar. Jag önskar att jag hade haft min bror här så vi hade... Min bror... Ja, ursäkta. Jag förlorade min bror ganska nyligen. Ja, nog om honom. Det hade varit fint att ha honom här, men jag håller mig lite vid sidan av och definitivt håller jag mig undan konsulatorn. Henne vill man inte bara komma i vägen för, känner jag. Då vet man aldrig vad man hamnar på för någon liten sötvattenskuta.
Och det är ju helt rätt inställning.
Absolut.
För att konsulator Vitalia har ju definitivt varit runt på båten. Tittat hur arbetet går till och hur besättningen sköter sig, hur de för sig, hur de interagerar med varandra. Har ju även försökt att vara lite småsocial med den kära andra passageraren också, men han verkar mest bara grön om näsan. Allt som oftast, ibland har vi kunnat rulla lite tärning och haft någon form av intressanta samtal. Men oftast har han ju suttit fastspikad vid relingen.
Mm. Så ni har haft någon form av interaktion och män kanske inte blivit de såtaste vänner på de här 2 dagar som ni har rört er på samma skepp.
Ja.
Nu har i alla fall vaktlagen slumpat sig så att både Aurelian, Anjar och vår kära skeppskock Kasanna har gått till sängs samtidigt. Och de små hängkojorna, de gungar och guppar, och även vår kära dvärg och kära konsulator befinner sig till, ja, sängs, så att säga. Det går vågor, ordentliga sådana, när ni går och lägger er. Och under natten fylls era drömmar av obekväma saker. Jordbävningar, vulkanutbrott och hemskheter. Och när ni ligger er och vrider där så hörs skeppsklockan. Bong, 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 bong. Alle man på däck! Kapten Kajsena vrålar så ni skriker om det. Och när ni sätter er upp, yrvakna, så känner ni: det här är inte som det ska. Någonting pågår, och den någonting, det är en fruktansvärd storm.
Styrman, han gör det rakt upp i kojen där. Benet springer på automatik. Rycker åt sig kläderna och tar på sig dem i språnget upp på däck för att inspektera och styra skeppet säkrare.
Och på däck ser du, allting vrids och vänds när vågorna styr skeppet än åt ena hållet, än åt andra. Vågorna slår över däck och det är halt och farligt ombord. Saker vrids på däck när de glider runt i det hala, kalla vattnet. Tunnor rullar omkring, rep flyger runt och håller på att snärta till folk. Du ser en stackars människa där uppe i utkiken och kan inte ens veta vem det är på håll. Och allting behöver hjälp just nu. Luckan du kommer ut igenom, den börjar att slå direkt i vinden och får sån fart så att du känner att det nästan skulle kunna knipsa av dig både fötter och fingrar om du kommer i vägen.
Skriker till Ljungman: håll passagerarna under däck, håll passagerarna under däck. Och sen så ger mig iväg upp mot rodret och kaptenen för att hjälpa till där det verkligen behövs.
Ja, kaptenen pekar på det med hela handen och säger: ta över rodret för tusan hakar! Och sen släpper hon det sekunden innan du lyckas få tag på det och springer ner för att börja göra fast allting som är på skeppets översta däck som glider runt.
Gör häl, manskap, gör häl! Reva det, steglen!
Ja, men Sanna har ju snabbt klätt på sig de sedlar som är hennes och det. Och när kapten kommer ner och verkar, är det liksom i lagret där man behöver säkra upp, eller?
Ja, det rör ju säkert på sig nu också. Du kan ju från underdäck höra ganska läskiga smällar och bankanden när lårarna och tunnorna där nere börjar liksom slå mot varandra och glida med gnisslande trä mot träljud.
Jag tänker att om det finns något jag kan hjälpa kapten med så är det läge att göra det nu.
Ja, kaptenen står ju på däck och försöker göra sig hörd över vinden samtidigt som hon håller på att samla ihop alla de här lösa repen och bitarna av sönderslagna lårar och grejer.
Ja, men det, då gör jag sådana saker också.
Absolut, då gör vi så här att den styrande styrman kan välja om du vill slå ett slag för sjömannaskap för att styra er säkert genom väldiga vågor, eller om du vill slå ett slag för ledarskap för att hålla ihop besättningen. Samtidigt vill jag att vår kära skeppskock tar och slår ett slag för något lämpligt för att börja göra fast saker. Repkonst kanske, eller något annat passande.
Fingerfärdighet?
Fingerfärdighet funkar jättebra för att göra ordentliga knutar och knepigheter. Mm. Så det kan du gott ta och slå ett slag för.
14.
Ja, men då så. Du klarade det precis.
Styrman angör där. Hon är ju inte en, eller han är ju inte så mycket individualist, utan han vet ju att ett skepp är inte bättre än sin besättning. Så jag använder nog ledarskap. Jag har ju styra upp farlig situation som någon slags expertis här. Ja, men jag använder mitt ledarskap. Jag försöker ge order för att rädda oss ur den här, få upp båten, reva lite segel och få lasten säkrad och sådär. Och spenderar väl 3 fokus. Fick man 2 extra tärningar, va?
Det stämmer.
Jag slog 26. Plus 3, 29 fick jag.
Oj, det är långt, långt, långt över 14. Du får lite bonuseffekter och bonuseffekten här. Du får gärna beskriva vad det är du ger för order till manskapet.
Ja, men medans Anjar står där vid rodret och försöker styra in i vinden, så ropar hon att reva seglen och surra om där tunnorna där borta. Vi måste göra häl in mot vinden här och rensa fartyget. Rensa, släng det över bord så ni inte får fast.
Du ser ju hur Lucian, den enda som är yngre än Agna Aurelian, hugger tag i första bästa rep och börjar slänga över bord. Gamla träbenet, den enda som är äldre än Anjar dessutom, han är precis lika aktiv, bara greppar tag i allt träspill från de trasiga tunnorna och slänger över bord. Den sillen som glider runt som skulle varit i middag imorgon slänger han lika fullt över bord. Tyste Felix gör samma sak, och börjar liksom så här med gamla kvasten som man använder för att svabba däck, smäller allting åt sidan och försöker slå det fram och tillbaka. Seglet börjar slå så hårt i vinden fram och tillbaka att du är rädd för att masten ska knäckas. Men flera av de andra ser det här. Som tur är, eftersom du slog så bra, så tar de till och med egna initiativ här.
Ja, lasta seglet snabbt, lasta seglet!
Absolut. Ilian Enöga, den gamle flottisten, han skyndar sig fram och börjar liksom rycka och dra i de olika linorna. Men när han inser att det är omöjligt så plockar han fram kniven och skär av dem. Och han och Röde Servos, Rorsman, de gör allt vad de kan för att få ner seglet som till slut, badamp, plampar ner på däck med en ljudlig smäll. Under tiden, vad gör ni andra tre?
Jo, men Agna följde givetvis order så fort styrman ropade att jag skulle säga åt de här passagerarna att stanna nere. Och trots all respekt jag har för den här konsulatorn, så lite dumdristigt kanske, men springer fram mot de här passagerarna och trycker ner dem i ett hörn där det ligger lite säckar och lite annat. Båda två, mäster Sir och konsulatorn, och knuffar ner dem och håller nere, kom ihåg att herren skyddar er, och särskilt du, och stirrar med hård blick mot dvärgen. Vid dag, ta beteckning och håll dig nere, lyssna på order.
Vet din plats, pojk.
Och sen rusar han upp på däck och hjälper till med de här seglarna och högtag. Jag kan tänka mig att jag kom upp där precis när seglet började fladdra och gör väl några sådana här riktiga dumdristiga manövrar där jag ändå gör vad jag kan för att göra min plikt och känna att jag inte har så mycket att förlora i sådana här situationer, utan Gud är med mig och jag kör.
Mm. Där på däck har du både självaste kapten Kajsena som gör allt vad hon kan för att vräka ihop seglet tillsammans med Rorsman Röde Servos, och de rycker och sliter och viker så gott de kan, för ett skepp utan segel är inte direkt ett funktionellt skepp. Men under allt kaos som pågår nu får båda två en rejäl smäll av en kall och hård våg. Och du ser hur Servos faller över kanten och sliter med sig, så hårt håller han i det, seglet över kanten, så att halva seglet ligger över relingen. Han hänger i kanten. Kaptenen gör allt vad han kan för att hålla emot, för att allt inte ska försvinna.
Jag springer fram och hjälper till.
Absolut.
Rädda seglet! Alla band på seglet!
Servos! Jag sträcker mig efter hans hand över relingen. Hänger nästan lite väl långt över.
Ja, absolut. Slå kroppsbyggnad för att orka dra upp den stackars Röde Servos som fallit över bord.
Mm. Jag har gjort 15 plus 1.
15? Aj, aj, aj. Det är precis tillräckligt för att du ska få honom över relingen. Men du känner att du behöver mer hjälp för att själv komma på plats. För nu kommer en lika skarp våg från andra hållet och smäller till. Bamf! Så seglet, det är nästan så det faller över bord i alla fall. Och det är bara tack vare kapten Kajsenas starka nävar och träbenet som gör allt vad han kan för att hålla emot även han. Men han glider och halkar ombord på det hala, hala däcket.
Jag kämpar på och håller mig i relingen så gott jag kan. Hjälp!
Ja, jag känner, styrman känner att han vill ner och hjälpa till där också. Han ropar åt sin närmsta besättningsman att ta rodet så han kan gå ner och hugga i. Kanske är det Liljarl.
Liljarl? Ja, jag! Säger Liljarl.
Håll rodret stilla! Håll det stalt, ja. Sagt! Håll i här och här! Håll i med båda händerna så! Jag måste hjälpa till med seglet! Lämna rodret där och rusar mot seglet.
Ja, ja! Och lämnar rodret åt den här knappt 15-årige pojken. Men behövs styrkan på andra ställen så behövs den på andra ställen. Och du rusar ner. Vad händer där nere?
Dvärgen, mäster Sir, han tittar upp från sin spyspann på jungmannen som springer iväg upp. Och precis har sagt att han ska stanna där kvar. Han förs undan spannen under sängen eller kojen. Han ber lite grann till sin gud Våtar och Våntar, och han känner att livet hade kunnat vara mycket bättre i någon gruva. Men nu så är han ju på resa. Men han stannar gärna kvar i kojen. Han håller sig fast hårt i sängen.
Du har nog aldrig varit med om något värre. Under hela din tid på resande fot har du aldrig mått så här dåligt.
Nej, fy fan.
Det är inte bara magen som rör sig och dess innehåll, utan det känns som att alla organ i hela kroppen håller på att kastas omkull. Levern håller på att ta lungornas plats. Lungorna är på väg ner i fötterna. Dina tarmar är på väg att slå knut runt hjärnan, och allting gör att du känner dig mer kräkfärdig än du någonsin har gjort tidigare. För skeppets krängande och svängande och hårda smällar från ena sidan till den andra av de hårda vågorna gör att du känner dig miserabel.
Mm. Jag tar mig på min sån här tygpåse där jag har saltbergsmossa och funderar, kan man äta den eller måste man röka den mot sjösjukan? Han lägger sig i kojen och allting bara snurrar och han känner i magen, håller på att ta ny fart.
Absolut. Anjar kommer ner på däck där de gör allt vad de kan för att släpa in det här stora seglet så inte det ska blåsa över bord.
Och ni hugger i tillsammans nu. Hej ho, hej ho. Dra som sjömän, dra som sjömän.
Och folk drar och drar. Men där kommer en till farlig våg. Smäller till vid precis fel tillfälle och bamf. Du ser hur två sjömän faller över bord. Samtidigt som hoppet tänds. Och inte bara hoppet. Där borta, långt där borta, ser du att någon har tänt den. En fyrbåk, en guide, en vägvisare. Där inne finns en trygg vik.
Är seglet förlorat, eller hur? Hur mycket är det, har vi tappat det? Kan vi dra upp det?
Skit i seglet, skriker kapten Kajsena. För oss ditåt, skriker hon upp mot Liljal som står och gör allt vad han kan och spänner den där muskel i kroppen för att försöka hålla det hårda rodret stången mot de stormande vindarna.
Släpp seglet, rädda er och vandrar upp och surra er och så jag tar rodret igen. Rorsman, hur gick det med dig? Rörde servos?
Han svarar inte. I mörkret, mitt i nattens stora storm, har han fallit över bord en andra gång. Och att rädda honom, det var ogjort arbete. Kaptenen däremot, hon hugger tag i dig i en axel hårt, som att hon försöker hålla sig fast samtidigt, och säger: stormen för oss in mot land! Sikta för tusan hakar på fyrbåken! Här är vrakkusten, och det finns inget värre ställe jag kan tänka mig än det här. Att drabbas av en storm. Vi har tur nu. Jag har ordentlig tur.
Ja, jag är kapten. Jag stöttar kaptenen där upp mot trappen. Upp mot, vad heter det? Styrratten igen.
Finns det någonting i den lasten vi har som jag tror kommer kunna flyta sen? Jag tänkte att jag är rädd att det här skeppet kommer gå under. Och jag skulle vilja göra en lite försäkring. Till exempel att ha ett rep runt midjan med något flytbart fastknutet.
Du skulle absolut kunna springa ner och titta, kan jag säga.
Då gör jag det.
Du tar dig ut för den hala och sega vandringen som är ner till den stora luckan som tack och lov har surrats även den. Och du tar dig ner in i den mörka undre delen av skeppet. Det här ser ju sir, för vägen går förbi kojorna för att komma den lätta vägen ner under däck. Komma åt lasten.
Jag tror också att Vitalia har stått raglat bort till luckan för att höra åtminstone vad som sker där uppe.
Det låter inte alls omöjligt.
Hör upp, risken är stor för skeppet. Vi är jämt vrakkusten och nu ska de segla in mot ett fyrbåk. Jag tror inte att ni har det så säkert här, även om det är farligt och halt på däck.
Ja, men var ska vi annars vara någonstans?
Ja, det är svårt att ta sig ut ur skeppet ifall det håller på att sjunka.
Ja, men å andra sidan så kan vi ju fara all världens väg där uppe på däck, om det nu är... Det kränger så förbannat. Och titta på mäster Sira där borta. Titta på mäster Sira. Han kan ju knappt stå på benen ens.
Ja, ja, låt mig inte tvinga dig till någonting naturligtvis. Det är ditt eget val. Jag går iväg och börjar leta efter något som kan flyta. Samtidigt som jag drar min... jag har ju en sån här sjömansäck med mig.
Absolut. Ja, du kan ju hugga tag i någon pall eller något annat lämpligt som är träbart, men mer än så verkar svårt att hitta utan att gå ner i själva lasten. Om det verkligen var dit du var på väg då.
Det där verkade nog vara rätt farligt just nu. Mm.
Bra jobbat i Liljar. Du kommer bli en bra sjöman du också. Du räddade oss allihopa. Nu styr vi in mot den fyrbåken.
Han är vit i ansiktet av skräck, ser du, och skakar både av kölden men också förstås av den fasa han känner att ha fått det största ansvaret för hela skeppet och har sett flera av sina vänner smälla över bord nu när skeppet plötsligt brakar till. Med ett öronbedövande dån glider Hypatia upp på ett stort rev och börjar långsamt välta, sikta sakta på sidan. Sen kommer en våg till och smäller till det. Och ni hör hur det krasar när det slås hårt mot revets kalla klippsten.
Stirra Liljarl i ögonen mot jollen!
Jag försöker snabbt samla ihop mina saker.
Mm. Jag skulle säga att ni har kanske en minut på er innan det här skeppet går under.
Okej, dags att be sig upp.
Alleman, till jollen.
Kan jag dra med Sir?
Det kan du absolut göra.
Han verkar lite medtagen.
Sir är definitivt medtagen. Jag skulle säga att Sir faktiskt behöver ta och slå ett slag för att kunna göra det här. Det lämpligaste är självkontroll för att lyckas hålla dig under någon sorts fokus för att ta dig fram.
Samtidigt skriker Agna ner för trappen, ner i kojorna.
Nu måste vi ut!
Och springer bort sen till styrman och kapten.
Kaptenen vrålar: överge skeppet! Vi kommer att krossas! Överge skeppet! Simma till land!
Mäster Sir växer från sin koj. Han har känt skaket i båten och sitter upp. Han plockar snabbt upp sina saker som han har i sin sjömanskista. Inte allt, men det blir ju ett dryckeshorn, ett pergamentrulle, fjäderpennan, ett bylte linnetyg, extra tobak.
Jag drar i honom och försöker få med honom.
Alltså, du kan ju ta med dig hela sjömanskistan om du så vill. I teorin borde den ju flyta.
Ja. Kom nu!
Jag tar med mig sjömanskistan då. Vänta lite.
Jag springer upp.
Jag bär på min sjömanskista.
Hur går det med ditt slag mot självkontroll där? Eftersom du släpar på kistan skulle de säga att det är till och med svårare än 14. Det kanske upp i 18.
26 fick jag.
26, det är väldigt mycket mer än 18. Du lyckas med det du företar dig. Varsågod och beskriv hur du tar dig upp från din koj hela vägen ut till däck.
Han raglar fram och tillbaka, han slår i väggar, men han är så beslutsam att han håller den här sjömanskistan som sin, som det var en liten bebis han bar. Men just att han har någonting att fokusera över gör ju att hans plåga från sjösjukan för en stund blir lite mer uthärdlig, så att han skyndar sig fram, halkar lite grann över någonting som har fallit omkull i trappen, och, eller lejdan som det kanske heter på en båt. Han har försökt läsa de här termerna, men han tar sig i alla fall upp på däck och kollar vart de andra har tagit vägen.
Och du lyckas som sagt ta dig ut upp på däck, och om du trodde att du hade det illa för dig när du var nere där under, så är det ingenting när allt du kan se där ute är ett gigantiskt mörker och en enorm vägg av vatten som stinker av saltvatten och tång kommer emot dig nästan så långsamt att du hinner tänka allt är förlorat innan den smäller till, bam, och sveper dig över bord. Om du inte lyckas med ett lämpligt slag, som exempelvis för kroppsbyggnad mot 14. Och det gäller alla som står uppe på däck.
Kan man skippa det och istället välja att hoppa över bord?
Väljer du att hoppa har du inga som helst problem.
Jag vill försöka hoppa så jag inte slår mig så mycket. Det var så trevligt, hörde.
Precis.
Jag har följt efter Sirifarien.
Styrman Anjar står där och försöker få tag på något flyttyg inför att hoppa. Men svips med vågen slår 13.
Aj. Och styrman får den där vågen precis fel. Han börjar parera men hinner inte vara med. Och dessutom så är det någonting som smäller till honom rakt i nacken när han inte är beredd på det. Är det en bit trä som har gått sönder? Är det en av sillarna som är ovanligt hård? Eller är det kanske en av hans döda kamrater som smäller till honom när vågen har fört honom mot honom? Det vet han inte, men det han vet är att han plötsligt har ansiktet och hela kroppen täckt av iskallt, stinkande vatten och att han nästa sekund kippar efter annan. Hur gick det för Kassanna, montro?
Jag hoppade ju. Mm.
Du hoppade. Då behöver du istället slå för att lyckas simma.
Mm, jag har ju den här fina pallen med mig.
Ja, precis. Du kan få en bonustärning för den, för enkelhetens skull.
10.
10 är ju tyvärr inte 11 som är standard. Så jag skulle säga att det här inte går så bra för dig. Du landar i vattnet, men det är svårt att simma i kläder. Du kippar efter andan och plötsligt känner du hur strömningen här under sliter pallen ifrån dig. Och du har inte alls lika mycket hopp som du en gång hade. Vattnet har tagit dig och du ser hur styrman Tom Torra Anjar är i samma sits. Hur går det för de andra tre?
Jag hade ju följt efter Sanna.
Du hoppar i vattnet också. Hur går det med dina simtag?
Jag bränner fokus på det här, va?
Det låter som en lämplig idé.
11!
11, ja, du lyckas ju hålla dig över ytan och flytande även om du kanske inte lyckas simma åt precis det håll du vill. Du tar dig i alla fall över ytan och kan andas och få någon sorts överblick över situationen och du känner att det här är inte ett bra ställe att vara på. Varje våg som kommer smäller Hypatia lite mer mot det här stora revet. Du ser träflis, snart kommer det vara det som finns kvar.
Jag svär. Man skulle kunna tro att jag har lyssnat för mycket på herr Anjar när jag svär. Och försöker simma bort från fartyget.
Absolut. Ni ser ju alla den stora fyrbåken som lyser där borta i mörkret och lockar er in mot land. Men nu är det väldigt svårt att se om det är nära, långt borta eller alldeles intill.
Men det är vad som syns i alla fall.
Det stämmer. Hur går det då för vår kära Sir och för Agna Aureliam själv?
Sir fick 11 och misslyckas med sin, ja, vad han nu skulle göra. Han skulle ta sig den här jollen, var det land?
Ja, precis.
Men han tror han halkar till där på någon sill och med den här skeppskistan i famnen så druttar han omkull.
Åh nej, då låter det som att nästa våg hugger tag även i honom och sveper honom över bord. Du behöver nog ta och slå ett slag för att simma för att inte falla djupt ner i djupet.
Får han en extra tärning för att han håller sin skeppskista som är av trä?
Vi kan nog säga att du varken får bonus eller negativt för den. Okay. För att underlätta. Då är frågan bara, kan du simma?
Jag har inte simmat.
Du kan i så fall försöka slå mot självkontroll för att åtminstone lyckas hålla dig över ytan. Du kommer inte att klara av att ta dig någon speciell stans utan att få hjälp. Men du kan åtminstone försöka härma vad de andra gör för att inte sjunka ner mot havets botten.
Jag testar en läget fokus kanske.
Det låter bra.
Jag fick 20.
20. Du lyckas i så fall hålla dig över ytan trots den våldsamma sjögången och håller till och med kvar i din lilla sjömanskista. Fortfarande låst och den håller ihop.
Jag känner mig att jag känner hela mina kläder och allting som jag har på mig. Jag är ju rätt så påbylsad att jag har jäkligt svårt att hålla mig flytande. Jag ligger där med skägget fast i sjömanskistan och guppar runt och flämtar och får kallsup och kallsup och spottar och fräser.
Men du sjunker i alla fall inte, tack och lov. Och även om du har tre kvarts panik så har du åtminstone möjlighet att ropa på hjälp istället för att bara kippa efter andan.
Hjälp! Hjälp! Jag drunknar!
Agna kommer upp ur, efter att ha stuckit ner huvudet där i, ner mot kojorna och skrikit att det är dags att ta sig ut, så kom upp i det här tumultet och såg de här vännerna över bord. Det var som att det bara tystnade omkring honom. Mm. Och han såg sin brors skepp framför sig slås mot de här klipporna och brodern liksom sköljs över bord och krossas mot något rev. Och det bara, han fryser till och vet inte vad han ska ta vägen och få syn på Sanna, som han ändå har fått något sorts förtroende för här på sistone, och följer efter och kastar sig ut över relingen.
Du ser ju när du tar dig fram hur många av dina vänner som nu inte längre rör på sig mer än det som själva havet rör på dem. Du ser också den stackars dvärgen som inte riktigt vet vad han håller på med bevisligen. Plaska och göra någon sorts hundsim närmast där i vattnet och ropa panikslaget på hjälp.
Hjälp!
Vidak, dessa dvärgar.
Du kan ta och slå ett slag för att simma, för att göra någonting alls.
Ta en fokus, tror jag.
Låter vettigt.
Ja, men det här är på liv och död. Vi tar väl alla... Då tar vi 5 poäng och 3 tärningar då. ...23 totalt.
Det var en fantastisk summa. Då skulle jag säga att du faktiskt inte bara lyckas hålla dig själv flytande, utan dina simkunskaper också gör det möjligt för dig att göra något annat om du vill, som att hjälpa en kamrat eller kanske ta och rädda någon annan.
Jag slår ju ner nära den här kättaren, dvärgen.
Tryck ner under vattnet.
Nej, jag kommer ta honom under i ett fast grepp och hjälpa honom.
Hjälp.
Tänk vilket ypperligt tillfälle att konvertera honom.
Tror du på Dak eller? Tror du?
Jag citerar några verser ur den heliga skriften. Och så gjorde Herren när han förde sina barn över stormande hav.
Jag har inget barn. Ta mig land. Jag drunknar.
De troende skulle gå igen. Och de andra skulle falla till havets botten. Nu följer du med. Du får ta i med benen.
Ja.
Sen drar jag an mot land. Mot trygghet.
Absolut. De hårda, mörka, hemska vågorna sliter dig fortfarande än hit, än dit. Men på något mystiskt sätt så lyckas du hålla både ditt och Sirs huvud över ytan för det allra, allra mesta. Och du kan ta lite hjälp av ett av reven som inte slås mot alls lika illa som det skulle gått om du inte hade varit där. Och hämta andan en liten stund.
Du har lyssnat på Gestalt och scenariot Vrakkusten till Ion 4. Vrakkusten är skrivet och nu spelet av Pontus Kjellberg från podden Spelhyllan. Ion 4 ges ut av Helmgast. Introjingel är skapad av Anders Ekman. Klippningen av detta avsnitt är gjord av Erik Sundling, en sann hjälte, och vi uppskattar hans insats enormt. Ljudeffekter är hämtade från BBC:s ljudarkiv.